November 2021. Några kilometer väster om Estlands huvudstad Tallinn.
Så nu står vi på ungefär där brottsplatsen ska ha varit.
Jag går från motorvägen ut mot havet.
Vi har en karta. En handritad karta från utredningen som vi har printat ut.
Orientera mig fram med hjälp av en handritad karta och svartvita fotografier från sovjettiden.
Till höger har vi typ en skog och sly.
Här glesar skogen ut och en böljande äng av sand och rufsiga grästuvor tar vid. Några knotiga tallar kämpar i vinden. Det var här någonstans, på denna vindpinade plats, som kropparna efter två svenska män hittades i januari 1991.
Det är kallt, svinigt kallt, rått, blåsigt. Ungefär samma väder som då, kanske några grader varmare.
Den natten var kall. Ett lager is hade lagt sig över vattensamlingarna. Det blåste kraftigt. Kropparna var synligt misshandlade. Svullna och såriga ansikten. Nedblodade kläder. Båda saknade ytterrockar och skor. De låg i strumplästen på den frusna marken. Männen var Bertil Winberg och Ove Fredriksson. Ordföranden i två svenska fackförbund och toppar inom socialdemokratin. Två familjefäder och makthavare. Mördade och dumpade på en strandäng utanför Tallinn. En frusen natt under Sovjetunionens sista månader. Varför hamnade de här? I 30 år har det cirkulerat rykten och frågor kring mordet. Fick vi verkligen svaren från det kommunistiska Sovjet? Jag heter Mikael Fernbo och är reporter på Industriarbetarnas tidning Dagens Arbete. I 7 avsnitt ska jag granska och berätta om mordet på Bertil Winberg och Ove Fredriksson. En resa som tagit mig från Stockholms innerskärgård till sjaskiga nattklubbar i Tallinn. Ner i arkiven bland hemligstämplade sovjetiska dokument. Och ansikte mot ansikte med de som sitter på svaren. Vad hände egentligen facktopparna Bertil och Ove?
Det var torsdags i förra veckan som de två fackföreningsmännen hittades rånmördade i utkanten av den estniska huvudstaden.
Det slogs ju upp som att de hade sprungit med prostituerade.
I lägenheten hade Winberg och Fredriksson blivit bjudna på kaffe och konjak som var spetsat med ett läkemedel som gjorde offren avtrubbade.
Vad var det som egentligen hade hänt? Alltså, varför bytte man kläder på dem? Varför gick de ut och åkte till en lägenhet?
Vad exakt är det du ser när det gäller de här ampullerna?
Jag ser att hon tar emot någonting av honom.
Vi blev ju serverade de uppgifter de kom med. Om de här var de verkliga gärningsmännen, det vet vi ju egentligen inte heller.
Man ska gå in och titta med nya ögon på det här, ungefär som Palmeutredningen.
Vi har egentligen aldrig fått några svar, så det har varit svårt att lägga en ilska någonstans.
Du lyssnar på Mordet på facktopparna, en podcast från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Avsnitt 1. Döden i Sovjet. Jag har ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt att granska villkoren för människor i arbetaryrken. För 10 år sedan hörde jag för första gången talas om mordet på Bertil Winberg och Ove Fredriksson. Det första som slog mig var, Varför känner jag inte till det här? Jag var visserligen barn när mordet hände, men jag hade ändå rört mig i de här kretsarna i några år. Två fackordföranden mördade på samma gång. Ett av de största trauman som drabbat svensk fackföreningsrörelse. Jag blev nyfiken och började plöja igenom gamla artiklar från 1991. Gjorde research på lediga stunder, skrev listor med viktiga namn, platser, en tidslinje. Ringade in en rad obesvarade frågor. Den gången stannade det där. Min research hamnade i en mapp. Jag gick vidare i karriären. Gjorde helt andra saker. Frilansade i Libanon. Skrev för Sidas tidning Omvärlden. Redaktör för tidningen Expo och Dagens Arena. Men mappen stod kvar i bokhyllan. Då och då tog jag ner den. Bläddrade bland tidningsklippen. Funderade över den märkliga, bortglömda händelsen i Tallinn 91. När jag började jobba som reporter på Dagens Arbete följde mappen med till mitt nya arbetsrum. Jag bestämde mig för att en gång för alla ta reda på vad som hände Bertil Winberg och Ove Fredriksson. Morgonen den 23 januari 1991. Ett dygn innan mordet. I en lägenhet i Husby utanför Stockholm gör sig den 47-åriga fackmannen Ove Fredriksson i ordning för en arbetsresa till Estland. Sedan ett år tillbaka är han ordförande i Svenska Träindustriarbetareförbundet. Ett anrikt svenskt fackförbund vars företrädare på den tiden ofta gick vidare till ordförandeposten inom LO.
Han jobbade ju mycket. Han var ju ute och reste mycket. Men var väldigt mån om att när han kom hem så var det alltid någonting till mig. Så där. Flög han så kom han alltid hem med någon liten docka från varje land han hade varit i. Så jag hade en samling på mitt skrivbord med olika nationaliteter.
Ove Fredrikssons 10-åriga dotter Anna är van vid att pappa reser mycket i jobbet.
Men han var alltid hemma på morgonen. Min barndom den är att jag vaknar av att han knyter slipsen, vilket han alltid gjorde runt sitt knä i köket på morgonen utanför mitt sovrum.
När Ove blev utsedd till fackförbundsordförande flyttade han med fru och tre barn från Lidköping till Stockholm. 10-åriga Anna är yngst i syskonskaran.
Han var väldigt mjuk mot mig. Lite hårdare mot brorsorna. Men mot mig var han väldigt mjuk. Jag skulle säga hej då varje gång han åkte iväg eller sådär. Då skulle jag springa ut i trapphuset efter honom. Och så skulle vi kramas. Hade han skägg så skulle han se till att jag hade tillräckligt mycket märken i hela ansiktet efter skägget. Det var vår grej.
Den här morgonen dröjer sig Ove kvar ovanligt länge. Flyget till Tallinn går inte förrän om flera timmar.
Vi pratade om vad han skulle ha på sig. Jag tyckte inte att han hade fina kläder. Ska du ha de där kläderna på?
Han tar på sig en mörkgrå kostym, vit skjorta och svarta lågskor. Trä slipsen över huvudet. Hårfästet har klättrat bakåt och blottar en hög panna.
Han åkte senare. Den dagen han skulle till Estland. Vi brukar bara ses så att jag vaknade och han åkte. Men den dagen så följdes vi åt. Jag gick till skolan och han tog tunnelbanan. Och vi fick kramas och säga hej då. Och så skulle vi ses dagen efter.
Den 23 januari 1991. Klockan 15.45 landar en delegation med några av de främsta inom svensk fackföreningsrörelse i Tallinn. Delegationen leds av Bertil Winberg, 55 år och en tung makthavare. klädd i mörkblå enkelknäppt kavaj, röd slips och svarta skor. Håret är grått och de mörka ögonbrynen välmarkerade.
Bertil Winberg, han var ju en stridis för byggnadsarbetarnas villkor. Han fightades alltid för det.
Det här är Håkan Olander. 1991 är han chefredaktör för tidningen Byggnadsarbetaren, som ägs av fackförbundet Byggnads, där Bertil Winberg är ordförande.
Ja, han var ju en klasskämpe. Han var temperamentsfylld, men vänlig.
För sina anhängare är Bertil Winberg en stridbar klasskämpe från en enkel uppväxt i ett torp vid fjällets fot i Vilhelmina.
Och han var ju rörmokare, rörarbetare, röris.
Från rörmokare till ordförande för Byggnads och ledamot i Socialdemokratiska partiets högsta beslutande organ, VU, det verkställande utskottet.
Han såg Socialdemokratiska partiet som en absolut nödvändighet för byggnadsarbetarnas väl och ve.
Winberg är också nära vän med Sveriges statsminister Ingvar Carlsson. Dessutom har han tunga uppdrag i näringslivet som styrelseordförande i de fackägda byggjättarna BPA och Riksbyggen. Han är politik, näringsliv och fack i en och samma person. ...1991 är de baltiska staterna fortfarande en del av Sovjetunionen, styrd under en kommunistisk regering från Moskva. Men folket kräver självständighet. I 3 år har frigörelsekampen pågått. Bertil Winberg och Ove Fredriksson är i Tallinn som representanter för en nordisk facklig delegation. Svenskarna är inbjudna till ett möte med de nya estniska fackförbund som bildats i processen.
Fria fackföreningar som inte hade med Moskva att göra.
De försöker slå sig fria från Sovjet och söker samarbeten västerut. Chefredaktören Håkan Olander.
Det fanns ju då en dröm att man skulle föra över den svenska eller nordiska modellen. Men hade förhoppning om att det skulle, ur gamla Sovjet skulle växa upp socialdemokratiska partier och nordiska fackföreningar.
I Tallinn är stämningen spänd. Ett slags lugnet före stormen. När som helst kan våldet brisera. Under januari har den pressade sovjetiska regimen skickat trupper till Baltikum för att krossa frigörelsekampen. Officiella byggnader har ockuperats och militären använder våld. Mitt i kaoset frodas kriminalitet och prostitution.
Kriminaliteten allt grövre i Sovjetunionen och i rådsrepublikerna i moralupplösningens spår.
Sveriges Radio rapporterar.
Våldet i den estniska huvudstaden har ökat dramatiskt på senare år. Västvaluta har blivit allt begärligare och metoden att komma över den allt hårdare.
Rån och överfall ökar kraftigt i staden under 90-talet. Särskilt runt Tallinns lyxiga landmärke. Det är 22 våningar höga Hotell Viru där svenskarna checkar in på sina rum. Här placeras alla officiella besökare av sovjetiska myndigheter. Med hotellet vill Sovjet visa upp en fasad av framgång och välstånd för de utländska gästerna. De glittriga takkronorna, marmorgolven och tjusiga barer med kypare klädda i smoking står i skarp kontrast till livsmedelsköer och trångboddhet. Det är som ett titthål in i en annan värld och fungerar som en magnet för allehanda lyxsökare och kriminella. Under dagen har Bertil Ove möten med de estniska facken som avslutas med en festsuppé på Hotell Virus översta våning med milsvid utsikt över staden. Efter middagen bestämmer sig svenskarna för att ta ett glas i hotellets nattklubb längst ner i källarvåningen. Där pågår en av Sovjetunionens mest populära föreställningar, Viru Varieté. En färgstark show med tajta glitterkläder, fjäderplymer och synkade bensparkar. På morgonen dyker Bertil Winberg och Ove Fredriksson inte upp till frukosten. Några timmar senare hittas de döda.
Jag jobbade ju och kom hem och jag städade ju för att Ove skulle komma hem.
Torsdag eftermiddag den 24 januari 1991 i Husby i nordvästra Stockholm. Ove Fredrikssons fru Britt har kommit hem från sitt jobb i matbespisningen på en grundskola. Hon håller på att städa inför makens hemkomst från Tallinn senare på kvällen.
Ja, han reste ju mycket. Han brann ju för sitt jobb. Han tyckte ju att det var väldigt kul. Han var ju socialdemokrat och det var ju... Ja, han levde ju för detta.
Äldste sonen Janne ligger i lumpen ute i Kungsängen. Men mellansonen Thomas och 10-åriga dottern Anna är hemma.
Och då sa jag, nu skyndar vi oss för nu åker vi till Arland och hämtar pappa, sa jag. Men det blev inte så, för det ringde på dörren. Och jag hade en städrock på mig och jag sa till Anna, öppna du.
Men så ringde det på dörren och så trodde jag att det var pappa, så jag sprang och öppnade. Så där. Det ringer inte så ofta på dörren liksom. Så.
Och där ute så stod det en lång gestalt. Och han ville komma in och jag sa till min dotter, nej. Han kan inte komma in nu för... Men han trängde sig på. Det var en präst. Och vi ska sätta oss i soffan, sa han. Jaså. Och jag förstod ingenting.
Han ber oss att gå in och att vi ska sätta oss ner. Vi var ju inte hela familjen samlad då. Pappa var ju inte hemma och min äldsta bror var inte hemma. Så vi visste ju inte vem det var som det hade hänt. Någonting med, men vi förstod ju.
Sa han att det var Ove. Ja.
Jag promenerade hemifrån. Jag bodde i Märsta då, så jag promenerade hemifrån.
Samtidigt i Märsta i norra Stockholm.
Jag var och letade en lokal helt enkelt där jag skulle kunna bedriva min verksamhet.
Bertil Winbergs 25-åriga dotter Maria är på väg till en lokal hon tänkt hyra för sin naprapatklinik.
När jag skulle till den här lokalen så passerade mammas jobb och så tänkte jag, jag har lite tid på mig, så jag går in och säger hej till henne. Så jag gick in till henne.
Den ligger alldeles i närheten av Vallsta kyrka där hennes mamma och Bertils fru Yvonne jobbar som kamrer.
Så jag går in till henne och vi sitter och pratar och sen knackar det på dörren. Och så öppnar det, så tittar en man in och säger, är du Yvonnes dotter? Ja, och så är jag på väg att resa på mig och gå ut därifrån för jag tänkte att det var jobbrelaterat. Och så säger jag, men du kan sitta kvar, sitt ner. Så jag skulle vilja prata med er båda. Så han berättar att man har hittat Bertil mördad i Tallinn. Och att de skulle släppa nyheten, gå ut i nyheterna.
Medierna ligger på och vill snabbt få ut nyheten. Mitt i chocken försöker Maria Winberg få tag på så många släktingar som möjligt innan det går ut i radio och tv.
Och min mamma tappade helt allt då. Hon bröt ihop totalt. Så det landade hos mig då. Och det var en mardröm helt enkelt. Därför att jag försökte prata med mamma och fråga henne om hon hade sin telefonbok där. För då hade man ju numren nedskrivna. Tyvärr hade vi inte fått tag på alla. Någon låg på sjukhus och fick se nyheten då på tv från sjukhussängen.
Och nu nås vi av beskedet att ordföranden i Svenska byggnadsarbetareförbundet Bertil Winberg är död.
Mordet på Bertil Winberg och Ove Fredriksson slås upp stort i svensk press. Redan i de första nyhetssändningarna anges det misstänkta motivet.
Tillsammans med ytterligare en svensk uppges Bertil Winberg har rånmördats i Estlands huvudstad Tallinn idag.
De svenska facktopparna ska ha blivit utsatta för ett rånmord.
Detaljerna kring mordet är mycket knapphändiga, men kropparna efter de båda hittades på en avskild plats i Tallinn. Vi ska under sändningens gång försöka få fram fler detaljer.
Vi väntade ju på svar. Vad är det som har hänt?
I lägenheten i Husby följer Britt Fredriksson och dottern Anna chockat nyheterna.
Då visar de bilder på dem på nyheterna. Så det var märkligt att stå och se det pappa det handlar om. Liksom.
Det kom ju hans arbetskamrater och jag gick där och torkade och grejade. Jag var väl inte normal. Det var jag ju inte.
Vad får ni information ifrån och vad är det ni hör?
Ja, jag fick ingen information. Det var ju mest tv som visade. Och sen var det ju löpsedlar på varenda. När man kom till affären, det var ju löpsedlar på Bertil och Ove. Det gjorde ju ont att se dem där.
Vad stod det på de här löpsedlarna som du minns?
Det stod ju mycket. Fackföreningspampar utslängdes på en soptipp till exempel. Ja. Det är inte så trevligt att höra.
Vi är optimistiska. Vi vet att det är fråga om en mycket rå handling och hur viktiga personerna var. Därför har vi satt in den bästa poliskraften vi har, säger polischefen Jury.
De anhöriga får veta vad som hänt från media. De har ingen kontakt med utredningen i Sovjet. Och den svenska polisen har inte heller någon information.
Och det här är då Ekonyheterna fredag morgon. Ännu inga spår efter de personer som ligger bakom mordet på de svenska fackföreningsmännen.
Vid sidan om Gulfkriget dominerar morden nyhetsflödet. När förundersökningsledaren i Tallinn intervjuas i radion dagen efter kropparna hittats slår också han fast att det rör sig om ett rånmord.
Allt tyder på att det var fråga om ett rånmord, säger Pil.
I Expressen samma dag berättar han även vilka han tror utfört mordet. Det ska vara små gangsters utan koppling till organiserad brottslighet. Enligt förundersökningsledare Pil är mordet taffligt utfört.
Vi lever i en tid där situationen i hela samhället är mycket labil. Därför ökar också brottsligheten, säger Jury Pil, Tallinns polischef, som nu ska försöka klara upp omständigheterna kring det mest uppseendeväckande fallet av denna tilltagande brottslighet.
Bertil Winbergs starka position i regeringspartiet Socialdemokraterna och personliga relation till statsminister Ingvar Carlsson får medierna att inledningsvis ställa frågan om andra motiv.
Tror du att det kan ha funnits några politiska undertoner i det här brottet?
Ekot intervjuar den estniskfödde socialdemokratiska politikern N. Kock.
Spekulera kan man ju, men man måste ju alltså vara medveten om att detta bara är spekulationer. Och låt alltså polisutredningen ha sin gång och sen får vi se vilka som är skyldiga.
Allt fler detaljer läcker ur utredningen. Sveriges Radio rapporterar.
Winberg och Fredriksson avslutade vid 9-tiden i förrgår kväll en middag tillsammans med estniska fackföreningsledare på hotell Virro i Tallinn. Vad som därefter har hänt är en smula oklart, men de båda har sett såväl i som utanför hotellet. Ett och annat vet vi, säger undersökningsledaren Jury Pil.
I kvällstidningarna beskrivs den omfattande prostitutionen i nattklubben ingående. Man kan avslöja att det vid Bertil och Oves bord ska ha suttit tre unga ryska kvinnor. Sällskapet ska senare ha setts lämna nattklubben tillsammans. Snart är den estniska polisens fantombilder på kvinnorna i tidningarna. De kallas för lockfåglar. Förundersökningsledaren i Tallinn beskriver att kvinnorna förmodligen lurat med sig svenskarna till en lägenhet där någon rånat och misshandlat dem. Vad kvinnorna lockat med är underförstått.
Det var mycket människor som tyckte då, hade läst i tidningarna och ja, kommentarer.
Ove Fredrikssons fru Britt.
När våra bästa vänner nästan kan säga, ja men det vet man väl vad folk gör. Det var ju, ja, när tidningarna skriver att de var prostituerade, och det gjorde mig mest ont. För alla tror ju på, de tror ju på tidningen.
I media växer bilden fram av Ove och Bertil som två fackpampar som betett sig tvivelaktigt och omdömeslöst. Utanför familjen Winbergs villa i Märsta flockas kvällstidningsjournalisterna.
Vissa tidningar ringde, vi hade journalister som stod utanför huset.
Skriverierna tar hårt på familjen, berättar Bertil Winbergs dotter Maria.
Mamma mådde inte bra, hon mådde jättedåligt och jag är ganska glad att det inte fanns alla andra sociala kanaler som det finns idag. Men det räckte med det som var helt enkelt.
I pressarkivet läser jag otaliga varianter på hur LO-männen, som de kallas, följt med de vackra unga kvinnorna ut i natten och blivit mördade för de pengar de haft på fickan. Tallinn beskrivs påfallande exotiskt, som en sorts fallen stad, ett Sodom och Gomorra vid Östersjöns strand. Det är också en främmande och mystisk värld som tecknas av livet bakom järnridån. En nyhetsreporter i Expressen skriver hur nattens varelser kryper fram ur gathörnen när mörkret faller över Tallinn. Runt Hotel Viru vimlar det av nattjagande växlare, lurendrejare, rånare och prostituerade, lockade av valutastinna utlänningar och nattklubbsljusen. I detta inferno ska fackpamparna Winberg och Fredriksson ha nedstigit och blivit förförda. Rapporteringarna drag av kioskdäckare. Den andas sex, våld och ond bråd död.
Flera gripna för morden på LO-ledarna i Tallinn. Vi hoppas på rapporter från Tallinn.
Den sovjetiska polisutredningen jobbar snabbt. Efter en dryg vecka har sex personer gripits på olika platser i Sovjetunionen.
Estniska polisen uppger att de gripna kan bindas vid morden genom teknisk bevisning. Vilken typ av teknisk bevisning lämnas det inget besked om?
De gripna är de tre kvinnorna från baren. Två unga män som ska utfört själva misshandeln och en taxichaufför som hjälpt till vid dumpningen av kropparna. Alla tillhör minoriteten ryssar som under sovjettiden arbetat eller bosatt sig i Estland. I samförstånd ska de ha utfört handlingarna. De erkänner att de varit delaktiga vid rånet, även om männen skyller det grova våldet på varandra. I förhör berättar de att de valt ut Winberg och Fredriksson för att de såg rika ut.
Högsta domstolen i Tallinn har avkunnat sin dom i det uppmärksammade fallet med morden på två svenska fackföreningsledare.
Under hösten 91 döms fyra av de gripna till fängelse. Två män och två kvinnor. De är ostraffade. Bara en av dem är tidigare dömd för en mindre förseelse.
De tre kvinnor som fungerade som lockbeten dömdes till fängelsestraff på 2 respektive 3 år.
Domarna slår fast att kvinnorna agerat lockbeten. På något sätt har de lurat med sig svenskarna till en lägenhet i utkanten av centrala Tallinn.
I lägenheten hade Winberg och Fredriksson blivit bjudna på kaffe och konjak som var spetsat med ett läkemedel som gjorde offren avtrubbade.
Där ska de ha bjudit Bertil Ove på konjak, spetsad med så kallade knockoutdroppar. En rysk tillverkad ögonmedicin med den aktiva substansen klonidin. Det var känt att ämnet även i små doser tillsammans med alkohol kunde leda till snabb blodtryckssänkning och att offret försattes i ett viljelöst tillstånd. Medan medlet verkar väntar de två gärningsmännen i en taxi utanför.
När medlet började verka kom Kutjok och Solenchenko in i lägenheten där rånet ägde rum.
Inom kort ligger svenskarna utslagna i soffan. Ligan vittjar deras plånböcker och blir besvikna över att bara hitta runt 1000 kronor. En av männen vill stjäla Winbergs kavaj och byxor. Under avklädningen ska Bertil ha vaknat till liv och börjat göra motstånd. Det ska ha utlöst misshandeln.
Efter misshandeln kördes Winberg och Fredriksson till en soptipp i utkanten av Tallinn där de kläddes av och misshandlades.
Någon gång under småtimmarna den 24 januari 1991 dumpas de bland skräp och bråte bakom sandtaget på Strandängen. Misshandlade, drogade och utan ytterkläder. Den kraftiga blåsten och kylan ska sedan ha gjort processen kort.
Den egentliga dödsorsaken var att de frös ihjäl under den kalla natten i slutet av januari.
Den sovjetiska rättsläkaren anger nedkylning i kombination med misshandeln och förgiftningen som dödsorsak. Fallet anses löst och media tappar intresset. Kropparna efter Bertil Winberg och Ove Fredriksson återvände så småningom med färjan från Tallinn.
När pappa kom till Sverige, när han kom hem, han kom med båt tillbaks till Sverige. Och vi mötte upp båten.
Bertils dotter Maria Winberg har en stark minnesbild av när hon ser sin far för sista gången.
Jag ville se pappa. Jag ville se att det var han. Är det på riktigt han?
Maria står på kajen och väntar när hennes pappa, fackledaren Bertil Winbergs kropp, anländer. De åker till rättsmedicin i Stockholm.
Så var prästen med oss och han gick in först och så kom han ut och så sa jag avråder er från att titta på Bertil. Då förstod jag att han hade blivit så misshandlad så att jag inte kunde se honom. Så det vi fick gå på det var ju händerna och liksom nacken, så det var en chock faktiskt.
Att Bertil var så kraftigt misshandlad hade hon inte väntat sig. Det passade inte med den information hon hämtade ur media. Där hade det snarare beskrivits hur de frusit ihjäl i sina tunna kläder, avtuppade av drogerna. Misshandlade visst, men inte på det här sättet. Det här var någonting annat.
Och då förstår man ju att det handlar ju inte om en snyting, utan det är ju någonting mer helt enkelt som har hänt då. Och när man beskrev då hur det hade gått till så lät det så osannolikt, just därför att det var inte första gången han reste i ett land där det var liksom, där det fanns en viss risk att vara.
Det finns omständigheter som är oklara. Hur hamnade facktopparna Bertil och Ove mördade bakom ett sandtag utanför Tallinn? Varför lämnar de egentligen hotellet med kvinnorna? Och varför det grova våldet efter att de redan blivit rånade och låg utslagna i en soffa? I pressarkivet hittar jag inga svar. Inte heller hos de anhöriga. De har levt med frågorna i 30 år.
Varför gjorde de så här? Man ältar det. Jag tror aldrig man blir riktig människa efter sånt här. Det är svårt. Varför hände det? Och varför åkte han? Och varför? Jo, ja, varför och varför är det ju?
Vi fick aldrig reda på vad var det som egentligen hade hänt. Alltså, varför gick de ut och åkte till en lägenhet? De var drogade så att de kunde gå. Kunde de gå så tänker man att ja, det var mycket som liksom funderade kring helt enkelt.
Vi har egentligen aldrig fått några svar, så det har varit svårt att lägga en ilska någonstans. För att det finns inte en person vi vet vad som har hänt riktigt.
Ju mer jag gräver i fallet, desto mer frågande blir jag. Stämmer den berättelse som kom från Sovjet för 30 år sedan? Jag behöver få reda på mer. Och jag vet var jag ska börja. Redan för 10 år sedan pratade jag med ett svenskt vittne som medverkat vid rättegången. Bertil Ove var nämligen inte de enda svenskarna vid nattklubbsbordet med de ryska kvinnorna den där natten. Där satt en tredje svensk man. En man som fortfarande idag grubblar över vad som kan ha hänt hans vänner. I nästa avsnitt.
Det satt ju tre tjejer då vid det här bordet som vi anvisades.
Och då så låg det två kroppar ute på den här. Det var liksom en öppen yta.
Men hur funderade ni på det eventuella politiska motivet?
Vi vet ju fortfarande inte egentligen 100% vad det är som hände. Om de här var de verkliga gärningsmännen, det vet vi ju egentligen inte heller.
Du har hört första avsnittet av Mordet på Facktopparna. En podcast från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Skriven och berättad av mig, Mikael Fernbo. Redaktör Marcus Därland. Producent och klipp Sara Olsson. Exekutiv producent Hugo Lavett och Robert Barkman. Slutmix av Daniel Persson. Arkivljud från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare Helle Klein. Tack till Holger Ronnema, David Lundmark, Gunilla Eriksson, Helena Reistad och hela Dagens Arbetes redaktion. Ett särskilt tack till min fru Somar.